Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens onsdagsmix, Dala-apan, komik om en apa som försvann för 100 år sedan. Tove-rättegången i Vetlanda fortsätter. Idag så vittnade de båda unga kvinnorna som misstänks för mord. Quasar McMoon, han vallraffade som matbud. Hör hans historia efter 15. Sara anordnar dejting med unga människor med Downs syndrom. Och strax så pratar vi holistisk läkning med Nicole Lepera. Snack om innehåll, nu kör vi. Doktor Nicole Lepera är från USA. Hon har gett ut flera böcker om hur man ska göra för att hjälpa sig själv och må bra. Och en av dem är bästsäljaren How to do the work, som nu har fått en svensk utgåva, och på svenska så blev det Läk dig själv. Och nu är hon i Sverige för att berätta mer om boken, och nu är hon hos oss för att berätta mer om det. Varmt välkommen hit. Welcome.
Thank you for having me so much.
You work with holistic psychology. What does that mean? Hon arbetar alltså inom holistisk psykologi. Vad är det för någonting?
Holistic psychology means honoring the connection between our mind and our body. Our body played such a role in terms of our mental wellness. So beginning a conversation of exploring within our body where our symptoms come from so that ultimately we could relieve our suffering.
Hon menar att kroppen och sinnet jobbar samtidigt, så genom att lära känna sin kropp så kan man också hitta kroppsminnen som gör att man så småningom kan må bättre. Hon skriver då den här boken, men hon är också aktiv på Instagram, och där heter hon då Holistic Psychologist och har över 6 miljoner följare. Och där vill hon visa hur vi då kan lära oss läka och medvetet skapa en ny version av oss själva. Frågan är, behöver vi alla det? You preach that we can sort of heal ourselves and we can make a new version of ourselves, like Lotta, if we talk about me, 2.0. do all people need that, a new version?
I think that what I'm really hoping to communicate is the ability to have choice. I think so many of us are living in our habits and patterns created in our early environment, our childhood, and we feel limited by them. We feel like they make us who we are. So my hope with my message is to give people who feel shameful or are suffering based on that early experience the possibility to create change, or I love what you're saying, to create that 2.0 version.
Mm. Hon berättar, Nicole Lepera då, att hon mest av allt vill att människor ska förstå att det finns en valmöjlighet. Man kan faktiskt gå in och hitta, man kan bryta gamla vanor, man kan bryta gamla mönster, för det är mycket som lever kvar i våra kroppar och därigenom också då i vårt sinne från det som hände oss när vi var yngre. Och det här läkandet handlar då om en inre kraft. Hon vill hjälpa till och ge oss verktygen så att vi kan samverka då, precis som jag sa, sinnet, kroppen och själen. Frågan är då om olika människor använder olika verktyg eller om vi alla använder samma verktyg. Do we all use the same tools or do we have difference between, you know, depending on who we are?
While I think at our core, you know, being human, when we're talking about the body and our nervous system and wellness, I think there are some universal tools that will apply to all of us, though I think the reality is we're all also individuals. So my hope, again, with this idea of self-healing is to empower each of us as individuals to find the path, the tools, the journey that will work best for each of us.
Självklart så är vi då individer runt om i världen, men det finns också gemensamma verktyg som vi kan hitta för att just komma åt de här känslorna och bli en ny version av sig själv, om det är det man känner att man vill. Jag funderar på er som lyssnar, eller dig som lyssnar nu just fram. Då ska vi fråga om hon kan ge ett bra tips för just dig. Hur du ska må bättre om det är så att du känner dig tveksam. If you would give an advice to a person, a Swedish person listening right now who wants to make a better person, where should he or she start?
I will always answer this question in some version of the same way, which is the place we start to get to where we're going is to become really present or conscious to where we are now, to begin to tune in to the habits, whether they're the daily behaviors that are carrying us through our day or the mental habits of our internal world, how we're narrating our life events. We have to see where we're at before we can begin to make choices, new choices, to get to where we want to go.
Hon brukar alltid svara på ungefär samma sätt, säger hon. Det handlar ju om att vi ska någonstans, men vi måste börja där vi står. Det vill säga börja gräv där du är, tror jag. Det finns något slags uttryck som hette en gång i tiden. Så det handlar väldigt mycket om att bli medveten om var man befinner sig för att kunna gå dit man vill komma. Vilket ju kan vara svårt i en tid där mycket händer och där saker och ting går väldigt fort. That can sometimes be very hard to be in the present since we're totally like influenced with new stuff all the time. Time passes quickly right now.
Yeah, and in addition to that, I think being present to, you know, our deeper emotions, the suffering, the habits that are creating the circumstances that we don't want in our life can be a very difficult part of the journey. So I appreciate you bringing that up because I think when we think of healing, we think of ease. Oh, things are only going to feel better from here. And really the reality is that we do tune into deeper suffering and it does make it more difficult, at least initially.
Mm. Och menar hon håller med mig om att det är mycket som händer, det är många intryck nu, men det handlar ju om att kunna vara i nuet. Vi tror alltid att ett läkande betyder att vi läker för framtiden, men ibland är det så att vi måste stå still, gå tillbaka i tiden och läka sånt som vi har varit utsatta för tidigare. Nicole Lepera alltså, och boken heter Läk dig själv. Big thank you for coming here, Nicole.
Big thank you for having me and thank you for all listening.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Klockan är 16 minuter i 15 och jag hälsar nu Isak Jansson välkommen till halv tre.
Tack, hej!
Hej, komiker som kan hittas på scen i rollspelsklubben där du är spelledare eller framför datorn skrivandes. Stämmer den liksom beskrivningen?
Ja, fast på scen, rollspelsklubben är ju en podd så då är jag inte så mycket på scen utan då är det ju studio och sådär. Men det är ju rollspel och annat och sen så kör jag stand-up och det är full rulle med allt möjligt där.
Mm. Du har då utsetts till årets manliga komiker och uppträtt i Kina, Storbritannien, Indien, på Island och i Sydafrika. Måste man vara en komisk kameleont eller funkar humor lika bra överallt?
Det funkar faktiskt förvånansvärt bra överallt. Det svåra är ju det här med referenser. För jag vet att när jag skulle uppträda i Sydafrika så frågade de publiken innan så, vad kan jag om Sverige? Och då ropade de cheese, chocolate and porn var det de ropade från publiken. Så det var ju lite fel sådär. Men så ibland kan det vara lite sådana kulturella eller vad ska man säga, man har inte referenserna riktigt. Man kan ju inte skoja om vårt kungahus till exempel i Kina.
Men man kan kanske i Storbritannien skoja om deras kungahus.
Absolut, eller? Absolut. Ja. Man hittar ju alltid någonting. Men sen det mesta man pratar om som stand-up-komiker det är ju ens eget liv och hur det är att leva i den här verkligheten som vi befinner oss i. Och det känner ju alla igen sig så att det är ju inte så svårt.
Mm. Under pandemin då så fick vi ju alla olika projekt att få tiden att gå då gjorde vi och vi aktiverade hjärnan om inte annat. Men medan andra svenskar bakade surdegsbröd och bunkrade toapapper så satt du på Kungliga biblioteket och letade information om en speciell apa.
Ja. Ja, men, alltså, komiker letar ju efter ämnen att skriva föreställningar på och de flesta de samlar ju alla sina skämt och så tittar de vad är det här för gemensam nämnare med de här skämten och då sätter man titel och så bestämmer man det här är föreställningen. Jag går lite åt andra hållet då, så jag hittade en skröna i min hemby. Jag är från Dalarna ursprungligen, det kanske inte hörs.
Nej, men det gör man faktiskt inte.
Jag är hälften Stockholm och hälften Dalmas. Men den här skröna som jag hörde då i min hemby Enviken var den att för nästan 100 år sedan så var det alltså en apa som rymde från en cirkus som var på besök i byn. Och den här apan sprang runt in i Envikens by då, hoppade på tak och sånt där. Mm. Och till slut var ju cirkusen tvungen att åka vidare till nästa ort och då var man tvungen att göra någonting åt den här apan. Så man tog in ett jaktlag, alltså man frågade jaktlaget och bad dem leta reda på den här apan. Och då var det alltså en jaktlag som sköt den här apan. Tragisk historia på många sätt. Och så,
jag påminner om nutid faktiskt.
Ja, precis. Ja, det är en dagsaktuell föreställning på väldigt många sätt. Men så den här historien egentligen, som var bara en sån, ja, men sån byaskröna egentligen. Så jag var så fascinerad av det här, så jag tänkte att det här ska jag leta reda på sanningen om det här verkligen har skett. Och då satt jag till slut där på Kungliga biblioteket och läste alla tidningar från 30-talet då, i min hemby då.
Du, vi gör en cliffhanger.
Ja.
När vi är tillbaka ska du berätta huruvida historien var sann eller ej. Vi talar med Isak Jansson om Dalaapan och vi lämnade er med frågan, är det en sann historia eller är det en falsk historia? Hur är det med den där Dalaapan, apan som sköts i Dalarna? Sköts den?
Det kan jag inte riktigt bevisa, men för det har varit svårt. I så fall hade jag fått lov att gå ut i skogen och gräva upp ett ap-lik då på något vis. Ja. Och det har jag inte lyckats göra, men jag har alltså hittat ap-historier, så att det verkar som att det har varit en apa som har varit och härjat omkring på byn. Sen kan man ju diskutera vilken av de här olika berättelserna som har dykt upp som är den sanna, men det mesta tyder i alla fall på att det har funnits en apa på byn någon gång. Och det har funnits massor av apor.
Ja, det är ju märkligt alltså. Det har funnits massor av apor. Men inte bara i Dalarna utan överallt apor.
Det har varit väldigt mycket apor runt om som har bara härjat omkring. Det är nästan så att jag misstänker nästan att varenda liten byhåla har en sån aphistoria.
Ja.
Mycket apor.
Alltså, den här är ju inte bara då en true crime stand-up show, kan man kalla det för. Alltså, true crime. Här, ja, precis. Apan och det, ja.
Ja.
Utan det handlar också då om att hitta kärleken till landsbygden och till hembyn.
Ja.
Mm. Var det svårt för dig att göra det, eller var det en självklarhet?
Nej, men det var nog bara en sak som dök upp under arbetets gång. Att jag började läsa de här tidningarna, jag ringde runt till folk på byn och frågade om de kände till den här skrönan, den här berättelsen om apan. Och då fick jag ju prata med folk, och då berättade de inte bara om den här apan, utan de berättade gärna om någon granne och lite annat sånt där som hade hänt. Så att ju mer jag grävde i den här historien, ju bättre fick jag lära känna min hemby då. För att jag bor ju i Stockholm nu, jag har bott i Stockholm länge. Man har ju lite grann fått, ja, men lite kommit ifrån hembyn på något vis. Och det här var ett fint sätt att få återupptäcka mina rötter på något vis.
Så du får in både apor, dialekter, smeknamn, landsortsmentalitet, fördomar, Kalle Wahlström Zackari, det kan han upp också.
Ja, vi klämde in honom också, jaha. Vi kände nu jävlar.
Och så är det mormor, och så är det skvattran, jantelag och finska lejon.
Ja.
Lejon där. Man undrar, hur får du ihop det?
Ja, det är en bra fråga, det lovar ju mycket. Känner jag. Skvattram har strykts, men det är, annars är allt annat med.
Skvattram, jag stryker det här då.
Ja, då vet precis.
Ja, man blir nyfiken.
Det är en föreställning för alla. Man får klämma in så mycket man bara kan, så kan man få in kanske någon som kommer dit och är nyfiken på det här.
Ja, jag tänkte, ska vi avsluta med ett aptest kanske?
Jajamän.
Mm, du är beredd?
Ja.
Kända apor genom tiderna är kategorin.
Okej. Okay.
Och du får inte ringa en vän. Jag frågar, nej, vad heter den vetgirige lilla apan som bor med mannen med den gula hatten?
Nicke.
Gör han, ja. Och efternamn?
Nyfiken.
Rätt.
Vad heter... är det hans efternamn?
Det, ja, det är hans efternamn.
Okay.
Sen har vi Pippi Långstrumps apa.
Ja.
Vad heter han?
Herr Nilsson.
Ja, Herr och Nilsson.
Ja.
Helt rätt. Vad heter Michael Jacksons apa?
Heter den Bubbles?
Ja, och efternamn?
Jackson.
Ja, det är rätt. Okay. Och vad heter Tarsans schimpanskompis?
Där går jag bet.
Cheetah,
ja.
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 Vi struntar i efternamn på den. Vi går nästa vidare då. Den sjungande orangutangkungen i Djungelboken.
Louis, va?
Ja, faktiskt. Ja. Kung Louis.
Kung Louis.
Jättegorillan som sätts på film i flera versioner. Första gången 1933, på senare tid i regi av Peter Jackson.
King Kong.
Rätt. Det var både för och efternamn där. Tacksam. Och sen då avslutningsvis den allra första gorilla som har fötts i Sverige.
Oj, det har ingen aning om.
Du kanske inte ens var född då, jag vet
inte.
Nej,
det måste vara långt tillbaka i tiden.
Den döptes av förslag då, över 2000 förslag inskickade av Expressens läsare. Den döptes till Enzo.
Enzo? Mm. Okej.
Okay. Mm. Du klarade det bra tycker jag.
Ja, men jag fick lära mig något. Det var ju väldigt...
Då har du det. Kan du byta ut skvattra mot Enzo?
Nu har jag 15 nya minuter i showen.
Exakt. Turnén med Dalaapan alltså i full gång. Imorgon så uppträder du i Stockholm och sen blir det Falun. Och avslut i Gävle då den 1 april. Tack så mycket för att du kom hit och berättade om föreställningen.
Tack så jättemycket.
Matbud har blivit en naturlig del av vår stadsbild med sina färgglada jackor och fyrkantiga värmeryggsäckar. De susar fram på cykel, elspark eller moped lagad med silvertejp när de inte står väntandes utanför någon restaurang. När Kaisar Mahmud en dag stannas av ett pakistanskt matbud så blir det starten på en resa där han själv till slut drar på sig de färgglada kläderna och ger sig ut på gatorna. Välkommen hit.
Tack.
Ja, du är författare och managementkonsult, född i Pakistan men uppväxt i Tensta, och nu har du alltså vallraffat som matbud under några månader. Varifrån fick du idén till det här?
Jag var ju, lite som du sa precis i inledningen, så var jag ju, blev jag stannad av en matbud som visade var från Pakistan. Och jag började efter det upptäcka att vänta, 80% av alla de som jobbar som matbud verkar komma någonstans från Pakistan och Indien. Och det är liksom ingen stor folkgrupp, eller det har inte varit någon stor invandrargrupp här i Sverige. Så att jag började fundera lite där på så här, hur uppstår den här, vad ska jag säga, etnifieringen där det samlas folk från vissa länder inom vissa yrken. Sen så efter några år så upptäckte jag att vänta, helt plötsligt var det inte längre studenter, för det var det i början, som levererade det här, utan det var ju äldre män på mopeder. Och mina föräldrar är arbetskraftsinvandrare. Min pappa kom hit 73 och jag hade liknande jobb fast på 80-90-talet där man städade, diskade, delade ut tidningar. Så jag började fundera på det här, hade min pappa kommit hit idag, då hade han ju suttit på en sån här moped. Så att det blir nog väldigt så personligt också, att jag ville förstå honom också på ett sätt.
Den här boken då är dels en undersökning av gapet mellan värderingar och beteenden hos den svenska medelklassen. Mm. Men den handlar också då om din egen familjshistoria och vem du hade kunnat vara. Mm. Hur tänker du då?
Jag tänker både där, om mina föräldrar inte hade kommit till Sverige, då hade jag med all sannolikhet vuxit upp liksom ett mindre ekonomiskt bemedlat liv i Pakistan. Och hade ju som liksom majoriteten av folk i Pakistan verkar vilja söka sig till väst, då Europa eller Sverige, för att hanka sig fram till ett bättre liv. Och som de på ett sätt, deras liv, så är det lite som mina föräldrar. Så att det fanns liksom en känsla av att det fanns en samhörighet här som var bortom det här, bara var man är född, hur man ser ut.
Hur går det till då när du söker jobbet som matbud?
Det var faktiskt det enklaste jobbet jag sökt och fått. Jag satte mig framför datorn, fyllde i personnummer och bankkonto och adress. Och vips ett dygn senare så blev jag uppringd då av det här matbudsföretaget där jag sökt jobb. Och den frågade om jag var intresserad. Så att det är liksom väldigt låg tröskeljobb. Och en annan sätt jag ville också söka jobbet, för jag menar, jag kunde lika gärna intervjuat eller pratat med de här matbuden. Jag tror verkligen att det, ibland är det så att det finns vissa erfarenheter som man inte kan intellektualisera eller läsa sig till.
Så du ville känna?
Ja. Mm. Ja, men verkligen så här. För jag ville ju verkligen, i och med att jag såg min pappa i dem, så ville jag liksom både närma mig dem men skildra deras liv på ett respektfullt sätt och på med lite vördnad. Mm. Och då tänkte jag att då behöver jag dels förstå det där om jag ska kunna gestalta. Men sen också att ska jag kunna ha bra samtal, då behöver jag liksom vara i samma roll. Och då blir samtalen mer som en kollega till kollega snarare än som en managementkonsult till ett matbud.
Att vara då ett matbud bygger på en så kallad gig-ekonomi. Berätta, hur funkar det?
Men just det där gig-jobben som förmedlas via appar, alltså via sina smarttelefoner, det är ju något nytt. Men i övrigt, det har alltid funnits så här daglönare, det har alltid funnits folk som har gjort lite olika arbeten åt lite olika personer där det har funnits en efterfråga.
Så får man betalt då på leverans? Är det så man räknar? Eller?
Jag tror att det ser olika ut. Men där jag jobbade, där hade jag en fast timlön. Och så fick jag då 20 spänn per leverans. Och hade jag otur, och synligt i början. För man är ju på lite olika nivåer. Man börjar på nivå 5 och så kan man klättra liksom uppåt. Precis som vanliga yrkeslivet. Mm. Och då är det så att då får man ju leveranser som är längre. Så att ibland kunde jag få en leverans där jag skulle köra från Sveavägen bort till Odengatan 3,5 kilometer bort till Gärdet då i Stockholm. Och jag menar, då hinner man inte med så många. Men är man på level 1, då får man ju mycket kortare. Det kan vara 2 kvarter bort. Och då hinner man liksom med många fler leveranser.
Ja, så vad blev lönen, månadslön typ?
Alltså, nu var det så att jag jobbade ju 4 dagar efter jobbet. För jag hade kvar mitt vanliga jobb. Mm. Och sen någon helg. Så att jag ska säga, i snitt blev det runt 160-190 spänn i timman. Och så jobbade jag alltid från 3-5 timmars pass. Alltså lite beroende på. För det också var att jag ville ju verkligen se olika aspekter av det här jobbet. Så att jag cyklade ju morgnar, luncher, kvällar och även ibland till 3 på natten. Bara för att se, men vad beställer folk så här, 1 på natten eller 2 på natten?
Ja, vad beställer man då?
Ja, men folk, det är, alltså, du skulle bli förvånad. Det är många som beställer typ från 7-Eleven, Gorbis, frysta pizzor, Pringles. För det är också en annan sån här som jag tror det finns en missuppfattning där många tänker så här, åh, det är lyxigt att beställa mat.
Ja, hur togs du emot sen då av andra matbud när du började jobba?
Jag var ju inte en av dem. Jag trodde ju att bara genom att ta på mig de här kläderna och genom att jag skulle prata på punjabi-ord, att jag skulle kunna ha de här typ, kollega till kollega-samtalen. Men det blev ju alldeles så. Jag tror de flesta samtal jag hade slutade efter 4-5 minuter. Och det hade att göra med att jag hade ju hittat på typ en story. Att jag hade bott här typ i ett halvår och sen innan det snurrat runt lite i Europa. Sånt som jag hade snappat upp från de andra matbuden. Men jag insåg ju efter det där, men min punjabi-ord är nog rätt kass. För jag flyttade hit när jag var 7. Och har ju liksom aldrig haft någon vuxenspråk, utan det är ju föräldrabarn. Så jag bryter ju säkert med all sannolikhet på svenska och begränsat ordförråd. Så att jag tror att de blir misstänksamma. Tänkte jag, den här personens story går inte ihop med hur dålig den är på punjabi urdu. Och då kanske de misstänkte att det var någon från företaget som kanske hade skickat undercover för att
undercover boss utifrån.
Ja, men lite så. Och kanske från, i värsta fall från svenska myndigheter, Skatteverket eller Migrationsverket. Så att jag blev ju inte en av dem. Men däremot är det fascinerande att för omgivningen, alltså resten av samhället, så såg jag ju som en av dem. Så att även om jag inte kom liksom de här matbuden på skinnet, så fick jag verkligen känna på hur det är att bli betraktad av omgivningen.
Och sen satte beställaren betyg då. Vad säger du om det? Fick du bra betyg?
Alltså jag lyckades ju avancera till nivå 1. Men hade jag haft det här jobbet längre så skulle inte jag orkat hålla den. Jag märkte på mig själv att när jag började leverera, då la jag in maten försiktigt och så att den skulle vara varm och inte rulla omkull och välta. Men sen i slutet så förstod jag, lite som man gör på alla jobb, så här, vad är det som premieras? Gjorde jag att det är snabbt och att det går undan och att jag hinner med många leveranser. Så då började jag ju också till slut bli lite slarvigare. Och kanske att det inte var lika tätt. Och sen gjorde det inget om jag var på nivå 2 eller 4. Mm-hmm. För det påverkade ännu inte så mycket lön.
När du slutade då behöll du utrustningen. Varför då?
Ja, men det var...
Och vilken utrustning är det?
Ja, men det var ju dels matlådan. Och sen var det ju jacka och det. Och då är det så att man får ha det till låns. Och om det är så att den går sönder eller att man inte tappar bort den, får man betala en straffavgift. Och för mig, när jag skulle lämna tillbaka den, kändes det som om jag skulle ge bort en del av mig. För att lite det där, att det blev ju ändå på något sätt att jag genom de här 12 veckorna fick ju också någon sorts koppling med mina föräldrar och deras tillvaro. Så att även om jag på ett sätt, jag kände ju aldrig att jag vallraffade. För jag hade tagit jobb i mitt eget, det var som att ta ett extra jobb. Men det var ju för att jag verkligen ville förstå. Och då kändes det så här, men nu har det här blivit en del av mig. Det här är som en bro mellan det medelklassliv jag lever med det mina föräldrar gjorde.
Ja, du har sagt att du insåg att du klädd i kostym kan bli deras brygga. Hur menar du då?
Nej, men det här var ju när jag var på väg till, till förlaget efter att boken var skriven. Och då var jag klädd i kostym och vit skjorta och kom med den där matlådan. Och den kändes, det var som träffa en kär vän, hur konstigt den låter, men det kändes som naturlig känsla. Och då var det några matbud som jag mötte på vägen. Mm. Jag nickade mot dem. För helt plötsligt var det så här, jag är kopplingen emellan. Det här kan bli era barn som i framtiden kommer att kunna göra andra saker tack vare ert slit.
Hur tänker du kring matleveranser idag?
Innan började jag hade inte jag beställt. Och det var inte av ideologiska skäl, utan jag bor mitt i stan och tänkte att det kan gå. Men nu har jag börjat tänka mer och mer på att, eller börja att argumentera snarare för att jag tycker folk ska beställa mat. För jag tror verkligen att de här jobben gör det möjligt för människor, likt mina föräldrar, som inte får några andra arbeten på grund av språk, barriärer och annat, att de får ändå möjlighet att skapa ett bättre liv för sina barn. För det är där jag tycker att det är viktigt, att man måste kunna hålla de här 2 tankarna ut. Och ena sidan tänker att vi måste ha plats för lågtröskeljobb i vårt samhälle. som folk likt mina föräldrar kan ta. Men det ska vara drägliga arbetsförhållanden. Så att jag tänker att folk borde liksom istället snarare bemöta de här människorna med respekt och också sätta press på de här företagen att man kanske vill betala lite mer för att få de här tjänsterna.
Tack så mycket, Kaisar Mahmud, som alltså är aktuell med boken En av dem.
Tack.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Just nu så pågår rättegången mot två kvinnor som är misstänkta för mordet på Tove i Vetlanda i höstas. En som har bevakat fallet är Katrin Krantz på Expressen. Välkommen till halv tre.
Tack så mycket.
Ja, idag så har då den så kallade 18-åringen och 20-åringen hörts i rätten. Vad kan man säga om deras vittnesmål?
Jag kan säga ju att de har hållit fast vid de här versionerna som de har lämnat i polisförhör. Och det är ju två helt olika versioner av det här händelseförloppet. 20-åringen då säger att 18-åringen har hjälpt till inne i badrummet där Tove dör. Medan 18-åringen säger att hon ligger och sover. Och hon blir väckt av 20-åringen som säger att du måste hjälpa till. Du måste hjälpa mig. Där deras versioner stämmer överens är ju vad som händer efteråt. Och hur de bär ut Toves kropp, kör ut den i skogen och hur 20-åringen då försöker sätta eld på Toves kropp.
Vi ska lyssna på en bit av 20-åringen och rösten är då förvrängd.
Nej, så stänger vi sin hjärna av. Jag fattar liksom inte. Hon spände. Men efter ett tag, jag vet inte hur länge, så tog det tyst. Och
Det vi hörde här då var en förvrängd röst. Det var 20-åringen som berättade att hon ber 18-åringen att känna efter huruvida Tove har någon puls eller ej. För att hon visste inte hur man gjorde det. Det låter som att hon var väldigt berörd idag när hon vittnade.
Ja, det var mycket känslor idag. Det var tårar från båda kvinnorna. Allt ifrån att de snyftade, hade svårt att prata och fick stanna upp flera gånger. Men också, särskilt 18-åringen då blev, kan man säga, bröt ihop fullständigt. Och då fick man fick ta paus lite tidigare än planerat för att det var så pass jobbigt att berätta om det här. Så det har varit väldigt mycket känslor.
Får man en klar bild av vad som har hänt eller är det två historier som står mot varandra?
Man får två historier som står emot varandra och en av de här historierna är ju uppenbarligen, en är ju inte sann. Men vilken det är svårt att säga och det kommer ju också bli en diskussion kring själva bevisfrågan och så i slutpläderingen och sånt där. Så att det är faktiskt svårt att veta exakt vad som har hänt. Vissa saker vet vi ju, men andra saker vet vi inte riktigt om.
Du var ju nere första rättegångsdagen då, och du har varit i kontakt med din kollega som är på plats idag. Stämningen i rättssalen, det här sker ju inför öppna dörrar och som jag har förstått det så är det väldigt många som vill vara inne och lyssna på vad som händer.
Det är ett stort intresse. Folk har köat alltså från natten för att komma in och få en plats. Det är inte så många platser för vanliga åhörare. Sen är det ju media också på plats. Men jag skulle ändå säga att stämningen är, inne i rättssalen är stämningen väldigt lugn ändå och fokuserad och koncentrerad. Sen vet jag att det var någon form av ordningsstörning som rätten kallar det då under någon paus. Men jag vet inte riktigt vad det bestod av. Men det är klart det är mycket känslor. Men i rättssalen är det en ganska professionell och återhållsam stämning ändå. Det är det.
Rättegången, man trodde det skulle ta några dagar till. Nu meddelar man att man kanske kan avsluta rättegången under morgondagen.
Ja, men det var ju egentligen planerat att den skulle vara slut imorgon. Sen har man planerat innan extra dag. Men jag skulle säga att den här rättegången har varit väldigt professionellt genomförd och ganska, man har liksom inte varit så mycket sidosnack utan det är ganska korta förhör och det är inte ingen har broderat ut så väldigt mycket än så länge utan det hålls ganska kort och ganska koncist. En koncentrerad rättegång.
Tack så mycket, Katrin Krantz, Expressen. Hörrni, vi har ju kört igång podden Vem snackar med Lotta? Det har ju två avsnitt då som har kommit hittills. Och det första var med Nina Gunke som berättar om att leva med Alzheimer. Och nu förra veckan så var det Robert Gustafsson som berättade både om sin uppväxt och hur han funderar kring sig själv nu för tiden. Så det är bara att gå in på podplay.se och lyssna på dem. De är värda en lyssning. För det är ju så här att ibland träffar man människor och så känner man att man vill vara kvar i det samtalet lite längre. För några veckor sedan så var ju Jill Jonsson som gäst här i programmet. Och det finns faktiskt ett längre samtal mellan henne och mig där vi pratar om kärlek, där vi pratar om åldrande, där vi pratar om att komma hem och så vidare. Och dessutom såg hennes krogshow på Cirkus för några veckor sedan och den är alldeles utmärkt. Jag kan rekommendera den. Den flyttar ju nu då till Draken i Göteborg. Den 21 september så är det premiär för showen i Göteborg då, vad gäller Jill Jonsson som detta år fyller 50 år och det är det hon bland annat firar i den showen. Men nog om detta, veckans program, ja, veckans podd, den handlar alltså om Jill Jonsson.
Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då, utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning.
Det handlar mycket om att komma hem. På flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken, country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson.
Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i Podplay-appen.
Herta är 22 år och bor i Kalmar och vill hitta någon att flytta ihop med. Hon har Downs syndrom vilket har gjort det lite svårare för henne att hitta den rätte. Men nu har mamma, Sari Harrison, tagit initiativet och planerar en dejtinghelg för personer med just Downs syndrom. Hallå Sara, hur är läget?
Hej Lotta, jo men det var bra.
Ja, och datumet här för dejtinghelgen det är ju mellan den 21 till 23 april i Halmstad. Hur ser intresset ut just nu?
Ja men intresset är ju stort. Jag tror att det är ungefär 15 ungdomar anmälda än så länge. Och sen har ju alla de här med sig minst en förälder var också.
Mm. Och nu hör de att det finns och nu kanske det är ännu fler som ansluter kan man tänka.
Så kan det nog bli, det blir jättetrevligt.
Ja, det startade ju som en Facebookgrupp det här då och sen så mynnar det nu ut i en live-träff. Hur har människor reagerat på att du har tagit det här initiativet?
Ja men alltså jättepositivt, alltså det, jag tror det är många föräldrar som går och funderar på det här men sen ska man ju också orka ta tag i det och jag har också funderat ett tag men nu kände jag liksom att Herta var lite redo för det här och då ville jag gärna göra det.
Mm. Vad känner hon? Hur tänker hon?
Ja men hon tycker att det är spännande detta ju. Herta har ju en hel del kompisar och så runt omkring men hon är ju ändå lite begränsad i sitt liv och då känner jag kanske att hon behöver lite hjälp med det där att träffa någon liksom. Och det är mycket som ska klaffa runt omkring det som hon kanske behöver lite hjälp med.
Jag vet inte om du har sett, det finns en serie på Netflix som har varit både en amerikansk och en engelsk variant som heter Love on the Spectrum.
Nej, det har jag inte.
Som handlar om olika diagnoser men det är också människor som lever med Downs syndrom. Det handlar just om hur de dejtar och längtar efter kärlek.
Så jag har nog hört talas om det men inte sett den.
Jag kan rekommendera den ifall du vill kolla.
Ja, jag kan kolla.
Så vad hoppas ni ska hända den här helgen då?
Ja men vi hoppas, alltså det hade ju såklart varit jätteroligt om några blir lite extra intresserade av varandra. Men vilket fall som så tänker jag att vi får nya vänner, både Herta och jag. Men självklart att det kan bli något som går att bygga vidare på. Och också att det blir fler träffar, tänker jag, framöver.
Men det är hela Sverige som är inbjudna?
Ja, men det är det ju. För att den här Facebookgruppen är ju hela Sverige. Men de som vi, nu valde vi att lägga det i Halmstad. För att jag tror att de som bor längst bort kanske har 30 mil. Sådär. Mm. Sen så får de som bor högre upp ordna träffa där liksom, för att det ska funka rent praktiskt med ju.
Men nu är det i alla fall igång då så småningom här.
Ja,
härligt.
Ja, det är det.
Jag önskar dig all lycka till med det här. Och ni som lyssnar då, varför inte komma dit? Dejtinghelgen är alltså mellan den 21 till 23 april i Halmstad. Vad heter Facebookgruppen nu om man vill kolla
den
där?
Den heter Dating i Halmstad 21 till 23 april.
Ja.
Det var inte svårare än så.
Nej, så var det.
Då hittar man till den.
Ja,
du ska tack. Bra initiativ, Sara Harrison. Tack för att du ville vara med i Halv tre och berätta.
Tack snälla.
Hej, hej.
Hejdå.
Lotta och Albin säger tack för idag. Sen har vi de tre Gina också då. Janne, Jeanette och Jeff Neumann som dessutom är producent. Och ett fjärde Giro. Jag påminner än en gång om det senaste poddavsnittet.
Jag sörjer kanske inte äktenskapet idag på det sättet som jag gjorde då, utan det är mer sorgen över att jag gjorde så mot mig själv. Man måste ju ändå någonstans välja sig själv för att fungera för sin omgivning.
Det handlar mycket om att komma hem på flera sätt. Dels att bottna i sig själv och välja självsamhet istället för ensamhet. Eller att flytta hem till staden där man växte upp. Eller hitta hem i musiken, country. Varmt välkommen till podden Vem snackar med Lotta? Hon har vunnit Melodifestivalen, sjungit med storband och har en veranda dit hon bjuder in olika gäster för musikaliska möten. Vem snackar jag med? Jill Jonsson.
Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta? Finns på podplay.se eller i Podplay-appen.